Første så leser jeg fra, hvis du kan finne det, Lukas 22. Det står der en beretning fra vers 7, hvordan en usyde brød seg til var nær. Og han sendte Peter og Johannes av sted for å finne et sted hvor de kunne holde nadvær måltid sammen. Han ga dem et tegn, husker du, de skulle se en mann gjøre sånn og sånn, og der skulle de gå inn og spørre, og så skulle de tilberede det der. I vers 15 så står det, og han sa til dem, vi har hjertelig lengtes efter å ete dette påskelammet er det før jeg lider. Jeg leser fra min norske bibel. Og jeg har lengtes etter å gjøre dette her sammen med jer. Du vet, Jesus han kunne holde nadvermåltid med andre enn disiplene. Han valgte å bli sammen med dem de siste få timer før lidelsen riktig satte inn. Men Jesus visste jo hva som skulle skje. Og det var noen få timer tilbake. Han hadde jo vært i tempelet. Han hadde vært i tempelet hver dag den uken forut unntatt den siste. Og han ønsket kunne være sammen med disiplene på det tidspunkt. Jesus tok det spesielt av sine disipler. Og han er den samme i dag som han var den gang. Hvis du er hans, så vil han spesielt være sammen med deg. Han lengtes etter, som det står her, å spise dette påskelamm sammen med deg, før jeg lider. Så sier han i vers 16, jeg skal aldri mer spise dette før jeg blir fullkommet til Guds rike. Så det gjelder disiplene den gang, og det gjelder deg og meg i dag, at om vi er hans og blir hans, så skal vi møtes der og spise, som det står, det store nadvermåltid sammen med ham. Men det var en skygge over denne her begivenhet til å begynne med. Det står i vers 24 i Lukas 22. Det ble også en 30 mellom dem om hvem som skulle gjelde for å være størst. Det er en merkelig fenomen. Tenk på nyhetene sånn fra dag til dag. Jeg har ikke hørt nyhetene på en uke, men jeg hørte at Zaire kom til etter Kongo, og at opprørslederen hadde vunnet. Og så hørte jeg at en ny opposisjonsleder var i gang med det samme. Så var det skudd i gatene. Fordi han ikke ble tatt med i regjeringen. Jeg kjenner ikke disse menn. Så det er ikke noen spesiell kommentar på dem. Det bare forteller at det er menneskelig. Hvem skal være størst? Er det Kabila, eller er det han andre som vi ikke vet navnet på? Hvem skal herske, hvem skal styre, hvem skal være størst. Og det er så at den samme stil oppstod mellom disiplene. De hadde jo, som vi alle vet om, denne falske forestillingen om at Guds rike, det gikk ut på at Jesus skulle gjenreise Israels storhet, nedlegge alle fiender, frigjøre landet, og det gjaldt om å være blant de fornemste når den dag kom. Det var om å sitte i hans regjering. Og som Ellen White skriver, han sier, da de satte seg til bord, da kom Johannes til å sitte på Jesu høyre side nærmest. På hans venstre side satt Judas. Og Judas hadde i sinne at hvis det var en øverste plass ved bordet, så skulle han ha den. Og det er forunderlig at Judas ville tenke sånn, så sent som det var på det tidspunkt. Han hadde jo oppgitt troen på at Jesus skulle kunne gjøre det han hadde sagt. Men hvis det er en høyeste plass, så skal jeg ha den. Johannes var jo den yngste av disiplene, og den minst erfarne som menneske, og det var måske den mann som Judas irriterte seg mest over. For Judas irriterte seg over de andre disiplene, fordi de var så dumme, så naive, så godtroende, og så videre. Så den hengivenhet som Johannes viste behaget ikke Judas. Men man forestiller seg denne forsamling på disse 12 menn sammen med Jesus, at de skuler til en annen. En strid har oppstått. Du vet, mor til Johannes og Jakob, de to disiplene, hadde gått til Jesus og spurt om ikke hennes sønner kunne sitte en på den høyre og en på den venstre på en vänster sida av hamnen har kommit sitt rike, och upprättat sitt rike. Det är hisset de andra disciplinerna ser upp över. Man kan tänka sig att han följde det var ytterst unfair och irriterande att de skulle söka och komma föran de andra. Så alla dessa ting med Judas, med Jakob och Johannes, Peter och alla de andra, stämningen var rätt dålig. Den var så usel, så det var fjärn från Guds rike. Det är intressant att tänka på att när Jesus samlar sina discipler för att hålla den sista sammankomsten samman med dem, och han säger att han har längtat så länge efter att göra det, så är stämningen så negativ, så destruktiv, så värstlig, så mänsklig. Och Jesus, han, vi läser där i Johannes 13, Johannes evangelium 13 står det, i vers 3 som det blir läst, och där Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer, och att han var utgått från Gud och gick till Gud. Så står han upp från måltid och lägger sina kläder från sig och tar linne och binder om sig. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt och hur många gånger jag har framhållit att akkurat det har gjort intryck på mig beständigt. Att Jesus visste att alla dessa ting som var så viktiga, så stora, allt var i hans hand, liv, död, alla skrevne, så skulle man förvänta att han företog sig något som gjorde intryck. Som för exempel när man mötes i EU, eller amerikanska regering, eller toppmöte, eller G7, eller... Man föreställer sig inte att Jacques Chirac kryper omkring och vaskar fötterna till någon som helst i denna världen. Det passar inte in. Men Jesus, han gör nog detta, och det är enestående. Och hvis han ska lära disciplinen något för han förlater den, så väljer han att lära dem nettopp detta här. Och hvis Jesus väckte denna lektion så högt som han gör, han har någon få timmar tillbaka, som i midnatt blev han arresterat, så det var 2-3 timmar för, eller måske mer, 3-4 timmar för, det begynte ett enda måltid. Och på den sista tiden när samlade dem, så tar han denna lektion fram. Och när han anser det för att vara så viktig, så syns jag att du och jag ska få fatt på lektion och se om vi passar in. Hvis vi var till stede vid den anledningen, ville vi sitta där och skula till de andra och föla att någon inte var värdig, och eller någon var mindre värdig än andra, eller att någon har tråkat eller skubbat till mig. Alltså, allt det där hör inte Guds rike till. Och Jesus, han vill ha rätt på den missförståelse utan att si något. Så går han hen och gör det. För du vet, det är en arbetsfördelning också i Guds rike. Ikke alla gör detsamma. Ikke alla änglar gör detsamma i himlen. Det är forskjelliga uppgaver. Också i menigheten är det forskjelliga uppgaver. Någon passar till det ena, andra till det andra. Vi behöver inte gå i varandras bed, men det ögonblick vi anser nog för att vara högt och något annat lavt, har vi tagit fel. Det var helt naturligt att en av disciplinerna skulle vaska fötterna på de andra, eller till alla samman. Så där var vannet och fatene och håndkläderna var lagt fram. Och nu sitter de där i pinlig tausthet och väntar på att någon ska göra det. Och Peter vill inte, och Judas vill ju aldrig tänka på att göra det. Inte en gång Johannes. Ingen rör till sig. Man får se sig en pinlig tausthet när Jesus står upp, och så tar han fatt utan att säga något. På den måten så fick han, så gjorde han det största intryck möjligt på disciplinerna. Och det står att det må ha gjort intryck, för det står, han kom till Simon Peter. Hvis när Jesus börjar med sin vänster sida och går hela vägen runt, så börjar han med Judas. Och så på ett annat tidspunkt så kommer han till Peter och så ändrar med Johannes. Att Judas hos Jesus vaskade sina fötter, det kunde man synes är märkligt. Man kan också synes det märkligt att Jesus ville göra det. Det ska fortälla dig och mig att du och jag må icke si till någon: du är icke värdig, så du håller dig borta. Jag har mött det några få gånger, det tillfälle att någon icke ville gå till nadvar med andra, för de andra var icke värdiga. Faktiskt en gång en som sa att jag icke var värdig, så han gick, hvis du går in så går jag ut, sa. Och bitterhet med de bröder kan göra att en ser, så länge den synden där kommer, så kommer icke jag. Det står Jesus visste. Vad visste Jesus? Han visste att Judas ville förråda han. Gjorde han det? Han hade fortalt det 3,5 år tidigare. Han hade gentat ett par gånger. Han avslöjade Judas vid en samma anledning. Han visste att Judas ville förråda honom, men han vaskade hans fötter. Och det var det sista nådekall Judas fick i detta liv. Ellen White beskriver det mycket gripande. Den säger: hvordan kan jag uppge dig? Det pinte han sker att han måtte uppge Judas. Han älskade ham in till det sista. Han hade försökt gång på gång, år efter år, dag efter dag, att vinna Judas. För Judas kunde vinnas. Men sedan Jesus visste att han inte ville lyckas med det, så kunde han inte la vara med att älska ham. Och det är sånt vi måste se på varandra. Därför vi som syndagsadventister praktiserar en öppen nadvär. Om du menar att någon är ovärdig, så ska du glömma din tanke. Gud möter med dem som han kallar. Och när Jesus mötte med disciplinerna var ingen värdiga. Det var inte Judas som var ovärdig, det var allesammen ovärdiga. Striden om vem som skulle vara störst var inte Jesus strid. Det var inte Guds son som rådde. Och det tog mig många år att förstå att det var sånt. För det står ju i Bibeln att man ska pröva sig själv och inte gå till nadvärd ovärdig. Men det vill säga en värld pröver sig själv. Jag läser en text, men jag förstod den inte. Helt det gick upp för mig att vi ska tro det som står. Det står en värld pröver sig själv. Det är så att jag ska pröva Lennart och Lennart ska pröva mig. Lennart ska pröva Lennart och Jens ska pröva Jens. En värld pröver sig själv och ser till att han inte går till nadvärd ovärdig. Därför är nadvaren öppen. Och hvis Jesus tar alla disciplinerna likt och tar Judas med, fortäller det om vår behandling av varandra i en sån sammanhang. La Gud om att döma människor värdig eller ovärdig. Peter, det hade gått upp för Peter vad Jesus gjorde. Peter, han kände, han förstod att han skulle vaskat fötterna och ha väntat till Jesus gjorde det, så blev han förlägen och kerade. Han säger: Herre, vaskar du mina fötter? Jesus säger till honom: vad jag gör förstår du inte nu, men du ska skönna det siden. Det syns ju också intressant. Visste Jesus att Peter ville förråda honom? Ja, han hade fortalt det. Han fortalt det också vid samma anledning. För han galer ska du ha gjort det så och så. Så Jesus visste att Peter ville förråda honom. Och det är ännu mer intressant när du läser vidare. Det står: Peter säger till honom: du ska aldrig i evighet vaska mina fötter. Jesus svarade honom: där som jag icke vaskar dig har du icke del med mig. Det är så den andra sidan av saken. Peter kunde inte tänka sig att han inte hade del med Jesus. Peter älskade Jesus. Han sa och han mente: jag vill inte gå i döden för dig. Men Peter förstod inte själv fullt ut sina svaga punkter. Och det är intressant att Jesus accepterar han där var han är med den förståelse han har. For da de alle kom inn til nattverdmåltid og var urene, selviske, hvem den største, denne strid, sjalusi, mistro, fremmedgjørelse mellom alle disiplene. Så står det litt senere hen, vi kommer til etter hvert, det står her, i vers 10 står det, I rene, dog ikke alle. Så etter at Jesus har tatt og vasket føttene, gikk det opp for disiplene hvilken situasjon de sto i, og de ventet seg om. Ellen White skriver, en helt ny følelse oppstod blant disiplene. En innsikt som de ikke hadde hatt da de kom, gjennomsyret hele flokken unntatt Judas. Og når Peter sier, du må ikke gjøre det, så mente Peter det. Men Jesus sier, hvis ikke jeg får vasket bort din sjalusi, din strid om å være den første, din mistrohet og din fremmedgjørelse, så har du ingen del med meg. Det er to sider ved saken her. Det ene er, altså teoretisk, la oss si at Gud vet, la oss si at Gud i dag vet, at du vil svikte han på et eller annet tidspunkt i fremtiden. La oss si i morgen, eller hvis verden står og du og jeg lever på onsdag, eller når som helst, så vil du svikte han. Vil han da si til deg i dag, du er ren? Ja. Det vil han si, på betingelse av at du oppgir det som du i dag er klar over. Da Peter blir klar over at hans egoisme, hans verslighet skilte han fra Gud, så tilgav Jesus han hans synd, han tilgav dem alle, gikk helt med det samme, og så var de klar til nadvær. Men hvis du ikke oppgir det som du, den strid du står i, har jeg ingen del med meg. Er du med på det? Vi må overlate til Gud å lede oss i fremtiden. Hvis Gud ser at vi skulle svikte ham, og han vet det som vi ikke vet, og vi ikke kan tro eller våge tenke, så vil han i dag anerkjenne deg og meg som sine disipler, så sant vi, så langt vi ser, så langt vi er kalt, så langt vi formår, gir oss til Gud uten forbehold. Og du vet hvor godt det går, da Peter sviktet Jesus og nektet for at han kjente ham, da står det at Jesus hadde jo ikke glemt den situasjonen. Da så Jesus ventet seg om og så på Peter. Han var midt i forhøret og midt i oppgjøret i rettssalen. Og Jesus vender seg og ser på ham, minner han om hva som er sagt. Og så Peter gikk ut og gråt bitterlig. Så Jesus fikk lært Peter den ene leksjon efter den annen. Og han godtog Peter der hvor Peter var på det tidspunkt. Er ikke det interessant? Hvis jeg visste, eller hvis du og jeg visste om noe menneske, at det menneske vil benekte eller forråde eller hva han vil, så ville det være svært for oss å behandle vedkommende som om vedkommende var ok. Ja, du er ok nå, men jeg vet om et par dager så er vi ikke ok. Sånn kunne vi lett si. Altså jeg føler jeg kunne tenke sånn. Men det er en gal måte å tenke på. Så vi tenker som Jesus, så tar vi mennesket der hvor de er, i den situasjonen de står i, med det lys de har, anerkjenner dem, tar dem til, inntil seg, og gjør som Jesus gjorde. Og så blir alle som vil bli reddet, for å si. Så det nederlag som Peter hadde, det blir rettet på og blir til en veldig, veldig seier for ham. Så det er to sider av saken. Det ene er, eller det er mange sider, det ene er, vi sier, det er en åpen nadvær. Vi må ikke fordømme noen, vi må ikke sende noen bort. Du vet, kirken har praktisert lukket nadvær. Og kirken sier, eller kirkens ledelse sier, den og hin er verdig. En man som satte mig en gång, en folkekirkepräst, provsten, sa, han sa det inte direkt, han ville inte skriva det heller, men han sände bud vid en annan och sa, ja, han är Jens Kåda, han är ju inte kristen. Han har aldrig mött mig, han har aldrig sett mig, men han visste det. Han hade en norm, och du och jag kan ha normer som vi sätter upp för vad folk tänker, det är gott nog. Men fordi han inte är kristen, ska han inte komma med sin, han får inte sätta en fot in på min kyrka. Förbindelse med bröllop. Jag kan godt forstå den präst tänkte sån. Hans ärliga overbevisning att jag inte var kristen, jag var syndag som en tis, och var inte kristen. Den meningen han då var hans förföljning. Och du och jag kan ha vilken mening vi har, men alltså disse meningen om folk som placerar folk går inte till en nadvärd. När Jesus har inställt ett nadvärd så vill han möta med sitt folk och alla som han kallar. Och det är han som kallar dig, och det är han som kallar mig, och det är han som kallar alla som kommer. Är vi eniga om det? Jag önskar vilket det skulle vara det. Och vårt hjärta gick var rent när vi gick hemifrån idag tidigt, eller efter att vi kom hit. Så jag har något uppgjort, så gör det upp. Få den erfaring som disciplinen fick med att bli omvänt där och då. Tänk på att göra tingen upp. Och så var det redo till att ha samvär med Jesus. Och Jesus säger, hvis du inte gör upp, har du ingen lodd och del med mig. Det skrämte Peter. Så Peter han säger, ja men kära dig, hvis det är sån, då vask inte bara fötterna, men händerna och hod och allt samman. Och så kommer det en ny lektion från Jesus. Han säger, nej, den som är badet är ren, behöver inte att man vaskar mer än fötterna. Men vad säger Jesus, han visste att det var hans discipler, han älskade dem, de tillhörde ham. Och fördi de har tråkat förkert och kom in i de gamla sura tankebanor, så regnade han dem som sina. Det är också i helgdomstjänsten som vi snackat om här en eller två gånger tidigare, ett exempel på att man renser någon som har varit i kontakt med döden efter att de är i ett riktigt förhåll till Gud, de är levande för Gud, så får de kontakt med döden. Och den kontakt skulle de renses från. Hur skulle jag offra med den röda kvige? Man tog en röd kvige, det har du glömt nog, eller hur skulle jag, jag ska inte läsa det. Tog man den utanför lejen och slaktade den med en sån pyramide med isop och cederträ och så vidare och så vidare. Så brände man den helt upp och tog på asken av den kvige. Och så, hvis någon hade varit på slagmarken och rört vid en död, eller en död i tältet, eller i det hela beröring med döden, så skulle man komma till templet, och så skulle man ta rinnande vann och ta asken av den här röda kvige i det vann, och så stänka på den person som var uren. För att han rituellt skulle bli ren. Och döden, det är synd. Så vi måste ju tänka på det bara som konkret. Att det är sån sundhetsmässig föranstaltning. Det är också en religiös betydning, självklart. Så som Paulus säger att I var döde i överträdelse och synd. Och den överträdelse och synd är ju nu frälst från, kommit in till livet. Så även om du nu är Guds barn, så kan du inte undgå i verklighetens världen att komma i beröring med döden och synd. Det är svårt. Och det kan man göra på många, många måter. Du läser i avisen om något förfärligt, hvis du orkar läsa något sånt. Du ser vår ett människa ont mot ett annat. Eller du hör nyheterna, du hissar dig upp mot en och för en annan. Alltså man blir engagerad i en kamp, i en intresse som inte är Guds intresse nödvändigtvis. Det är att beröra döden. I familjen. Det är sur i familjen, måske en eller två som inte är Guds barn. Det är en ond hos den som inte är Guds barn som kan kasta en skugga över allt annat. Och det kommer en strid upp i familje hvor den gode strider som den onde. Det er berøring med døden. Og folk som ser på TV. Vet du hva? Det er ikke så mange følelser som er edle og rene. Man er smart, man er dyktig, man er intelligent, man ser godt ut, man er mektig. Alle sånne usle forestillinger om menneskets verdi, som man kan engasjere seg i. Og engasjerer du ditt sinn i de ting der, så er det berøring med døden. Derfor sier Jesus, den som har vært badet, hvis du er et Guds barn, du har gitt etter ham, og du i uforvarende eller omstendigheter her og der kommer i berøring med synd og ondskap og dårligdom, så behøver du kun å vaske føttene, ikke hod og hendene. Så har vi den røde kvige, for alle som har vært i berøring med døden skulle renses også de. Hvis man ikke gjør det, så oppstår den situasjonen at man ikke skjelner mellom hellig og ikke hellig, hellig og vanhellig. Kjenner problemstillingen. Hvor alt er likegyldig. Det hellige, ja, det er jo det hellige. Det her er ofte for hellig, og så er det ikke hellig. Folk har besvær med det. Man ønsker, i all alminnelighet, så ønsker de omvendt i hjertet at det ikke er forskjell på hellig og ikke hellig. Som jeg hørte, min kone hadde hørt på en preken her i Pinsen, tror jeg det var. Så kom hun inn til meg og sa, jeg hørte presten preke på radioen. Og vet du hva han sa? Han sa, Helligånd, ja, Helligånd, det heter jo spiritus. Det er det samme som det vi drikker. Og når man drikker, så varmer det nedover her. Sånn er det med Helligånd. Så presten kunne ikke finne noe nærmere bilde enn det man kjenner fra det danske liv. Altså forskjellen på hellig og vanhellig forsvinner. Og det er derfor det er viktig å rense seg fra din synd, som betyr kontakt med døden. Kontakt med synd. Det er ikke det at du har søkt synd og gått inn i synd og har falt fra troen, ikke er Guds barn, men det betyr at du og jeg blir uverdig ved den kontakt. Vi besmittes og må vaskes. Og disiplene var badet og renset til høytiden, men i sandaler på støde veier så måtte føttene vaskes. Og det anvender Jesus som et tegn på at det må vi så gjøre for å være helt Guds barn. Jeg håper ikke jeg forkludrer denne tekst, men jeg ønsket bare å gi dere bemerkninger omkring det. Den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele. Og i er rene, dog ikke alle. Et vidunderlig ord. I er rene. Tenk å komme uren, stridslysten, sur, sjalu, mistenksom, fiendtlig, fremmedgjort. Og i løpet av at Jesus vasker føttene, bli omvendt. Se sannheten. Få Guds ånds tale til en sinn, og bli Guds barn igjen. Det er vidunderlig. I er alle rene, dog ikke alle. I er ikke alle rene, det er juder som er unntak. Så la oss bare holde fast ved at ingen av oss her skal være en judas som får herre vårt hjerte. Judas han så på Jesu ydmykelse da han vasket føttene sine disipler. Så det siste avgjørende argument for at Jesus var en tosse, altså. Og ydmykelse på den måten der passet ikke inn i Judas' forestilling. Og når Jesus ønsket å vinne ham gjennom denne her og vaske hans føtter, så virket det motsatt på Judas. Det ble et argument for ham til å forherre seg avgjørende og endelig. Derfor sier Jesus til ham, det du skal gjøre, gjør det nå, og gjør det hurtig. Så gikk Judas og det var natt. Men ingen av oss her i dag, kjære søsken, vi er noe Judas. Vi ønsker ikke å være Judas. Og hvis det har vært som Peter, Johannes og Jakob og alle de andre, la oss vende oss om. Tro på Jesus. Takk ham fordi han vil møte med oss. At han vil anerkjenne oss. Han vil vaske våre føtter. Han vil rense oss fra kontakt med synd. Han vil gjøre oss til sine disipler helt og fullt. ska vi när vi går till fotvättningen tänka på vad han gjorde och vad han sa. Han sa, jag ger ett exempel för att ni ska följa därefter. För idag alltså är det ingen som är stor och ingen annan som är små. Vi är allesammans stora i Jesu ögon, oavsett vem vi är, så länge vi vill hans vilja. Och det Gud hjälper oss där till. Vi ber det för att vi skiljes. Vår far i himlen, tack för ditt vittnesbörd i denna världen om vad Gud, vad himlen tänker och vill. Gör oss mer lik dig, far. Tack för att du inte stöter oss bort, men önskar att du ska komma oavsett vad som vi har sett i uken som gick och vi har tänkt och följt. Du vill ta emot oss, du vill vara vår Gud och vår frälse. Tack Jesus för det du har den historien ett exempel fortell för oss. Vi ber om att vi i menigheten må älska varandra som du vill att vi ska göra det. I Jesu namn.